Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Home Computers 100 Icons That Defined a Digital Generation av Alex Wiltshire med fotografier av John Short. En rikt illustrerad kultur- och teknikhistorisk bok om hemdatorernas genombrott. Den följer utvecklingen från tidiga experiment och byggsatser under 1960- och 1970-talet till de etablerade persondatorerna under 1980- och 1990-talet. Boken är framtagen i samarbete med The Center for Computing History i Cambridge och bygger på föremål ur museets samlingar. Varje utvald dator presenteras med nytagna bilder och kortare texter om konstruktion, upphovspersoner, innovationer och eftermäle. Här finns välkända modeller som Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, BBC Micro, Apple Macintosh och IBM PC, men också betydligt mer sällsynta maskiner. Syftet är inte främst att ge en teknisk uppslagsbok, utan att visa hur datorernas form, marknadsföring och användning förändrade vardagsliv, utbildning och idéer om framtiden. För svenska läsare ger den också ett internationellt sammanhang till en epok som präglade många hem, skolor och fritidsgårdar, även i Sverige. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hemdatorn som övergång från hobbybygge till vardagsföremål. Boken placerar hemdatorn i skarven mellan elektronikentusiasm och massmarknad. Tidiga maskiner som MIT's Altair 8800 representerar en tid då datorn ofta var ett projekt för användaren själv. Man kunde köpa komponenter, läsa tidskrifter, följa kopplingsscheman och skriva in program rad för rad. Denna kultur gjorde gränsen mellan tillverkare och användare ovanligt öppen. Att förstå maskinen innebar ofta att faktiskt bygga, konfigurera eller programmera den. När färdiga datorer sen blev vanligare förändrades förutsättningarna, men inte omedelbart användarens aktiva roll. Många 1980-talsdatorer startade i ett basic-läge där ägaren förväntades skriva kommandon snarare än bara öppna färdiga appar. I ett svenskt perspektiv går det att känna igen detta från datorsalar, hemelektronikbutiker och datortidningar där kunskap om programlistningar, disketter och tillbehör var en del av intresset. Wiltshire visar därmed att hemdatorn inte bara var en mindre version av kontorsdatorn. Den skapade en ny hemmiljö för experiment, spel, studier och skapande. Bokens urval gör också tydligt att denna utveckling inte var rak eller förutbestämd. Många tillverkare, format och idéer konkurrerade innan ett mindre antal standarder och företag blev dominerande. För det andra, ett internationellt datorlandskap bortom de mest berömda märkena. En av bokens viktigaste kvaliteter är att den inte begränsar datorhistorien till Apple, IBM och Commodore. De stora namnen finns med eftersom deras modeller fick verklig betydelse, men de sätts bredvid tillverkare som Intertek, Oric, Thomson, Robotron och Sord. Det breddar berättelsen från en enkel historia om vinnare till en bild av en marknad där många lokala och nationella satsningar prövades. Det är särskilt värdefullt för att förstå hur olika hemdatorsepoken såg ut mellan länder. Storbritannien hade exempelvis Sinclair och Acorn med maskiner som ZX Spectrum och BBC Micro. I Sverige var Spectrum, Commodore 64 och senare Amiga välbekanta referenspunkter, medan andra europeiska datorer kunde vara mindre synliga här. Boken påminner om att distribution, språk, skolpolitik, import och lokala återförsäljare påverkade vilka maskiner som nådde ett visst hem. Urvalet visar också att bortglömda datorer kan vara historiskt viktiga även när de inte blev kommersiella segrar. De kan ha introducerat en formfaktor, en teknisk lösning eller ett annat sätt att tänka kring målgruppen. Acorns fortsatta betydelse genom ARM är ett tydligt exempel på hur en till synes avgränsad hemdatorhistoria kan leda vidare till teknik som idag finns i mängder av energieffektiva processorer. För det tredje, design, reglage och reklam som källor till datorernas kulturhistoria. Home Computers behandlar datorerna som mer än specifikationslistor. John Shorts fotografier riktar uppmärksamheten mot tangenter, portar, strömbrytare, plastmaterial, logotyper och tidiga gränssnitt. Sådana detaljer visar hur tillverkarna försökte göra en ny och ibland svårbegriplig teknik begriplig, lockande och användbar. En kilformad Sinclair, en beige IBM-kompatibel dator och en mer futuristiskt formad maskin signalerade olika föreställningar om vem användaren var och vad datorn skulle användas till. Boken använder också förpackningar, manualer och annonser, de viktiga historiska källor eftersom de visar hur datorerna såldes in. Reklam kunde lova utbildning, familjenytta, produktivitet eller framtidsorienterad fritid. I många hem var datorn samtidigt ett arbetsredskap, en spelmaskin och ett tecken på tekniskt intresse. Den dubbla rollen syns i hur produkterna formgavs och marknadsfördes. För läsaren innebär det visuella fokus att boken fungerar både som läsning och som ett slags utställningskatalog. Den ger ett materialnära perspektiv som vanliga teknikhistoriker ibland tonar ned. Samtidigt blir formen ett verktyg för analys, eftersom den visar att användarupplevelsen började långt före skärmen, redan vid kartongen, handboken och de första reglagen. För det fjärde, utbildning och programmering i en tid före färdiga ekosystem. Boken lyfter hur tidiga hemdatorer ofta kopplades till lärande. När maskinen levererades med programmeringsspråk, manualer och exempelprogram blev de en inkörsport till kodning för barn och ungdomar. Det betyder inte att varje familj köpte en dator för utbildningens skull, men idén var central i både marknadsföring och offentlig debatt. Datorn framställdes ofta som en investering i framtida kunskap. Detta skiljer epoken från dagens mer slutna och appcentrerade teknik. På en dator med BASIC kunde användaren relativt direkt se sambandet mellan instruktion och resultat. Man skrev ett program, fick ett felmeddelande, ändrade raden och försökte igen. Tidskrifter med programlistningar och användargrupper gjorde kunskapen social och praktisk. I Sverige fick datorintresset också tydliga kopplingar till skola och folkbildning, även om tillgången till olika maskiner varierade. Vildshires bredare berättelse visar att denna miljö hjälpte till att skapa framtida utvecklare, spelmakare och teknikföretagare. Boken fokuserar främst på hårdvara snarare än programvarans historia, vilket är en begränsning för den som vill ha djupare analyser av spel eller operativsystem. Men just därför blir datorernas medföljande material. Deras öppna programmeringsmöjligheter och deras plats i hemmets centrala ledtrådar till hur programmering blev en vardaglig ambition. Slutligen, konkurrens, kompatibilitet och vägen mot IBM PCNS-dominans. Boken beskriver en period med ovanligt stor mångfald bland datortillverkare. Företag uppstod, splittrades och konkurrerade med olika konstruktioner, operativsystem och idéer om vad en hemdator borde vara. Personer som upplevde begränsningar hos större arbetsgivare kunde starta egna verksamheter, och den snabba teknikförändringen gjorde att små aktörer ibland fick verklig betydelse. Men samma dynamik gjorde marknaden osäker, eftersom en tekniskt intressant dator inte automatiskt fick programstöd, återförsäljarnät eller lång livslängd. IBM 51450 framstår som en viktig brytpunkt. Den Beye, relativt återhållsamma formgivningen, stod i kontrast till flera mer särpräglade konkurrenter, men dess inflytande handlade om mer än utseende. IBM PCNs växande standardisering och ekosystem bidrog till att definiera vad som senare menades med en PC. Datorer som Deck Rainbow illustrerar samtidigt att starka företag kunde misslyckas när marknaden samlades kring andra kompatibiliteter. Boken gör denna utveckling begriplig genom konkreta föremål snarare än genom enbart företagsstatistik. Läsaren ser vad som gick förlorat när variationen minskade, men också varför kompatibilitet blev attraktivt för köpare och programutvecklare. Resultatet är en nykter bild av teknikmarknaden, där innovation, timing, standarder och distribution samverkade, sammanfattningsvis. Home Computers 100 Icons That Defined a Digital Generation passar särskilt bra för läsare med intresse för datorhistoria, industriell design, spel och mediekultur eller 1980- och 1990-talens vardagsliv. Den är också givande för den som själv minns en Commodore 64, ZX Spectrum, Amiga eller tidig PC, men dess värde bygger inte enbart på nostalgi. Genom att föra samman välkända och sällsynta maskiner visar den att persondatorns historia var betydligt mer internationell och mindre självklar än eftervärldens fokus på ett fåtal. Vinnande företag antyder, den praktiska nyttan ligger främst i överblicken. Läsaren får en tydlig känsla för skillnader mellan nationella marknader, designideal och användningsidéer och för hur datorer rörde sig från hobbyrum till hem, skolor och kontor. Intellektuellt är boken stark när den kopplar apparaternas fysiska egenskaper till större frågor om utbildning, konsumtionsstandardisering och teknisk förändring. Jämfört med rena uppslagsverk eller samlarhandböcker utmärker den sig genom sin museala bildkvalitet och sitt kulturella perspektiv. Den är inte den mest detaljerade källan för den som söker djup teknisk information eller en omfattande historia om programvara. Avsaknaden av index kan dessutom göra återuppslag mindre smidiga. Men som visuellt genomarbetad introduktion och som dokumentation av en formrik, experimentell datorera är den ovanligt träffsäker. Den behandlar maskinerna både som tekniska produkter och som föremål som formade människors förväntningar på den digitala framtiden. Om du vill stödja Alex Wiltshire, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!